Podplay.
I'm going to die.
Hennes namn var Candice, 10 år gammal. Hon skulle födas på nytt, men istället dog hon. Candice Newmarker föddes i november 1989 i Lincolnton, North Carolina, en delstat i sydöstra USA. Men saker och ting blev inte riktigt som det var tänkt. Candice och hennes 2 syskon utsatts för övergrepp i hemmet av sina biologiska föräldrar. Övergreppen pågick i flera år, tills den dagen då socialtjänsten klev in i bilden. Man ansåg att situationen var ohållbar. Det var akut. Candice och hennes syskon kunde inte bo kvar hos sina föräldrar. Men den här berättelsen handlar inte om tiden för när Candice och hennes syskon blev utsatta för övergrepp av sina biologiska föräldrar. Den här berättelsen handlar om tiden efter alla övergrepp. Tiden efter den otrygga situationen i hemmet. En tid som egentligen skulle bli bra. Men det blev något helt annat för Candice. När de biologiska föräldrarna tappade vårdnaden om Candice och hennes syskon var hon bara 5 år gammal. Hon separerades från sina föräldrar och samtliga 3 syskon separerades också från varandra och blev placerade i helt olika fosterhem, distanserade, långt bort ifrån varandra. 2 år senare adopterades Candice av en kvinna vid namn Jean. Jean var ensamstående och arbetade som sjuksköterska. Jean bodde i Durham, ett område i North Carolina. Ett av de mest populära områdena. Jean hade länge önskat sig en dotter och nu var det äntligen hennes tur. Hon visste att det inte skulle bli lätt att ta sig an Candice med tanke på vad hon varit utsatt för. Men hon hade inte förväntat sig att det skulle bli så svårt som det faktiskt blev. Hemma hos Jean blev Candice bortskämd med gåvor och kärlek. Jean såg också till att Candice fick gå i den bästa skolan i området. Hon gjorde allt för sin nya dotter. Hon tänkte att framtiden tillsammans med Candice skulle bli ljus. Men riktigt så blev det inte. Månader gick och situationen blev ohållbar. Candice hade svårt för att acceptera den nya miljön som hon hamnat i. I skolan var hon ofta i bråk och snäste åt sina klasskompisar. Prata inte med mig. Titta inte på mig. Jean hade svårt att få kontakt med Candice. Det var som att hon varken ville eller kunde skapa ett band till sin nya mamma. Och hon verkade heller inte ha något intresse av att lära känna några nya människor eller upptäcka sin nya stad. Jean var uppriktigt sagt bekymrad över situationen och bestämde sig för att kontakta ett flertal psykiatriska kliniker, terapeuter och psykologer för att få ordning på Candice. För att Candice skulle få ett bra fortsatt liv. Ett liv tillsammans med vänner och familj. En dag köpte Jean en guldfisk till Candice. Hon tänkte att det var en fin gåva. Något levande som Candice kunde ta hand om. Inte för stort, men ändå ett ansvarsområde som kunde ge något. Men en tid senare var guldfisken död. Candice hade dödat den. Saker eskalerade med tiden. Candice lekte med eld, tändstickor och tändare. Jean var oroad över att hon blivit en pyroman. Candice fick under årets gång prova på ett flertal terapeutiska former. Hon träffade många olika psykologer och psykiatriker. Hon fick också prova många olika mediciner, såsom antidepressiva mediciner, antipsykotiska mediciner och till och med amfetamin. Men inget verkade fungera och Jean fortsatte söka febrilt efter den rätta hjälpen för sin dotter. En dag läste Jean om symptom för diagnosen reaktiv kontaktstörning, en så kallad anknytningsstörning. Jean läste att det var vanligt att barn som blivit utsatta för misshandel och blivit svikna av sina föräldrar fick just denna diagnos. Hon kände igen symptomen på Candice. Symptom som svårigheter att ta kontakt med andra barn och vuxna. Att lita på andra människor. En rädsla för att komma nära en annan människa, vilket kunde resultera i humörsvängningar, osäkerhet, behov av kontroll och mer därtill. Jean bestämde sig för att ta reda på mer om störningen. Hon anmälde sig till olika möten för att träffa andra föräldrar som upplevde samma sak kring sina barn. Och nu var hon säker på att Candice hade just denna störning. Äntligen hade Jean hittat rätt. Det var det hon skulle söka hjälp för. Då skulle nog allt till slut bli bra. År 1999 träffar Jean en terapeut som, trots att hon aldrig träffat Candice, påstår att Candice absolut hade just en reaktiv kontaktstörning. Terapeuten utgick ifrån det Jean berättat för henne och sa att hennes dotter antagligen hade en allvarlig variant av denna störning. Därför rekommenderade terapeuten Jean att söka hjälp av en specialiserad terapeut i Evergreen, Colorado. En kvinna vid namn Connell Watkins. Vi stannar upp där lite. Det är ju uppenbart att Jean försöker vara en bra mamma till Candice. Hon gör verkligen allt vad hon kan för att hitta en lösning. Och när Jean får höra om den här terapeuten, Connell Watkins, och hennes arbete, så blir det uppenbart för henne att hon måste ta kontakt med den här kvinnan. Den här Connell, terapeuten, hon har ingen licens. Men tillsammans med en annan terapeut så har hon blivit en pionjär inom behandling för just reaktiv kontaktstörning. Hon är alltså föregångare inom behandlingen. En behandling som också ett flertal terapeuter tagit efter. Connell menar att störningen kan spåras tillbaka till spädbarn. Varje gång du som spädbarn blir hungrig, får ont i magen eller kanske har kissat i blöjan och dina föräldrar inte uppmärksammar eller svarar på dina behov gällande detta, så kan det ställa till med problem, menar Connell. Alltså, säg att du är 2 månader gammal och börjar gråta för att du har ont i magen och dina föräldrar inte kommer till undsättning. Klappar dig, tar hand om dig, kanske ger dig bröstmjölk. Om de inte gör det här så utvecklas hjärnan på ett annorlunda sätt, vilket slutligen kan göra att du får svårt att lita på andra människor. Det man sedan behöver göra efter att hjärnan utvecklas på det här sättet är att återställa det som varit. Man behöver alltså gå tillbaka i tiden då barnet var ett spädbarn och återskapa det som barnet missat. En del i den här processen är återfödelse. Något som ni ska få höra mer om längre fram. Men med hjälp av den här metoden skulle man då kunna få Candice att bli av med störningen och vidare kunna leva som ett normalt barn. Vi ska lyssna vidare och se hur det blir nu för Candice med den nya hjälpen. Den 20 januari år 2000 skriver Jean på ett kontrakt för att Candice ska få prova den nya behandlingen. Hon skulle alltså få prova den nya terapiformen i 2 veckors tid. Och priset för de 2 veckorna landade på $7,000. Idag är värdet ungefär 68 000 kronor. Candice var nu 10 år gammal. Hon hade långt brunt hår, ett blygt leende och fräknar över näsan. Tillsammans med Jean satte hon sig i bilen och åkte hela 160 mil från sitt hem till Evergreen i Colorado. Innan terapin startade beordrade den nya terapeuten Connell och hennes läkarkollega att Candice skulle sluta med sin medicinering. Hon skulle vara i princip nollad inför den nya behandlingen. Hon skulle vara ren. Man satte ut den amfetaminen som hon behandlas med för sin ADD. Man tog även bort all den antidepressiva medicineringen för Candice. Däremot skulle hon fortsätta äta Risperdal, en lugnande medicin. Och när Jean och Candice slutligen kom till den nya kliniken i Colorado valde läkaren att fördubbla mängden Risperdal, det vill säga lugnande medel. En stor dos för en 10-åring. Under den första veckan av det terapeutiska programmet kunde man se en enorm förbättring i Candices beteende och mående, enligt hennes nya behandlare Connell. Under den andra veckans terapi påstods Candice nu vara redo för att bli på nytt född. Okej, vi har nu kommit till den andra veckan av terapin och Candice ska nu bli på nytt född. Och varför jag stannar upp nu återigen är för att jag verkligen vill varna. Du som lyssnar kommer att föra hemska skildringar och en del av transkriptionen, alltså från den inspelningen som finns från rummet där allting kommer ske. Från verkligheten där allt som inte fick hända, hände. Nu lyssnar vi. Den 18 april 2000 gjorde Candice redo för att återfödas. Hon och Jean kom hem till Connell på morgonen. Där möttes hon av terapeuten Julie Pounder. En terapeut som skulle vara med och hjälpa Connell under Candices återfödelse. Candice berättade för Julie att hon sovit dåligt. att hon drömt att någon mördat henne. Kanske var det här ett tecken, eller bara ett sammanträffande. Julie försäkrade Candice om att hon kunde vara lugn och sa att ingen ville skada henne. I källaren hemma hos Connell fanns det ett rum. Ett rum där födelseprocessen skulle utspela sig. Candice blev tillsagd att lägga sig ner på golvet, vilket hon gjorde. Därefter kom det andra människor in i rummet. Candices mamma, Jean, Connell, Brida St. Clair, Connells kontorschef och slutligen Jack McDaniel, en man som var förlovad med Connells kontorschef. Ingen av de två hade någon utbildning inom området. Tillsammans med Candice var det nu 6 människor i rummet, varav 5 vuxna. Terapeuten Julie började med att vira in Candice tight i ett flanellakan. Julie vred därefter ihop ändarna på lakanet så att Candice låg inlindad med hela kroppen, inklusive ansiktet, innanför den så kallade födelsekanalen. Därefter hjälpte de vuxna i rummet till att stapla kuddar på Candice och runt henne. Nu var allt klart. Kameran i bakgrunden rullade och det hade blivit dags. De vuxna samlades runt Candice som var totalt inlindad. Terapeuten Julie håller i änden av lakanet som har vridit runt vid Candices huvud. Candice är totalt instängd i lakanet. Julie säger:
Så föreställ dig själv som en liten bebis i din mors livmoder och hur det kändes. Varmt. Det kändes hårt för hennes mage var runt dig.
De vuxna börjar knuffa på henne för att stimulera muskelsammandragningar som en mamma får under barnafödseln. Deras gemensamma vikt var 305 kilo. Candice vägde 31 kilo. Ni kommer nu få ta del av segment från transkriptionen från den videoupptagningen som spelade in i bakgrunden. Terapeuten Julie:
Vad tror du att du tänkte på när du var där inne?
Candice:
Jag trodde att jag skulle dö.
Terapeuten Julie:
Du trodde att du skulle dö där inne?
Candice:
Ja.
Candice mamma, Jean:
Jag är så exalterad. Jag kommer få en ny bebis. Jag hoppas att det är en tjej.
Candice är fortfarande inlindad och de vuxna knuffar på henne. Candice jobbar med att ta sig ut. Ut i friheten. Men då måste hon kämpa. Likt mammans och bebisens kamp under en förlossning. Men en kort tid in i återfödelsen börjar Candice få panik. Terapeuten Julie:
Kom ut med huvudet först. Du måste trycka väldigt hårt med fötterna. Om du stannar där inne så kommer du att dö och din mamma kommer att dö.
Alla vuxna, utom Jean, lägger sin vikt på Candice. Emellanåt trycker de fötterna mot soffan för att motståndet ska bli hårdare. Candice:
Vem sitter på mig? Jag kan inte göra det här.
Det är tyst. Candice kämpar för att ta sig ut.
Jag kan inte göra det här.
Hon börjar gråta. Terapeuten Connell:
Ja, ibland tar det mer än 18 timmar att födas.
Candice börjar nu skrika. På ett sätt som bara ett barn kan. Ett hopplöst skrik på hjälp. Candice:
Jag kan inte. Jag kan inte andas. Den som dricker på mitt huvud hjälper inte till. Jag kan inte andas. Det är för mörkt där inne. Snälla sluta trycka på mitt huvud. Jag kan inte göra det här. Någon sitter på mig.
12 minuter har gått. Candice:
Snälla. Jag kan inte andas. Jag kan inte göra det här mer. Snälla sluta putta på mig.
13 minuter har gått. Candice:
Jag behöver hjälp. Hjälp mig snälla.
Terapeuten Connell:
Känner du sammandragningarna mamma?
Candice mamma, Jean: Ja, det gör jag. 16 minuter. Candice:
Kan jag snälla få luft? Jag menar, ni vill väl inte att jag dör på riktigt?
Terapeuten Julie:
Ja, gör det bara. Dö nu. På riktigt. På riktigt.
Candice säger gång på gång att hon inte kan andas. Hon ber om hjälp. Men de vuxna fortsätter att trycka på henne. Pusha henne till att ta sig ut. Ingen tar hennes ord på allvar. Efter nästan 20 minuter in i flanellakanet kräks Candice. Candice:
Okej, jag kräks. Jag kräktes. Jag måste bajsa.
Inget svar. 2 minuter senare. Candice:
Okej, jag får bajsa på mig. Okej, Jag får bajsa i byxorna.
Terapeuten Julie.
Gör det.
Terapeuten Connell.
Stanna där inne med ditt kräks och bajs.
23 minuter har gått. Candice är fortfarande inlindad i ett flanelllakan. Hon har kuddar runt sig. Människor som trycker på henne. Inne i flanelllakanet finns nu avföring och kräk. Hennes mamma Jean pratar med henne i bakgrunden. Säger att hon älskar sin nya bebis. Candice.
Hjälp! Jag kan inte andas! Det är varmt! Jag kan inte andas!
32 minuter har gått. Medhjälparen Jack McDaniel sätter sig på en kudde ovanpå Candice huvud. Terapeuten Julie.
Candice?
Inget svar. Julie tar en till kudde och lägger över Candice. Terapeuten Julie.
Hon behöver mer tryck här borta så hon inte kan, så hon verkligen behöver kämpa.
Terapeuten Connell.
Det börjar bli ganska tajt där inne.
Terapeuten Julie.
Japp, mindre och mindre luft hela tiden.
Cirka 40 minuter in i återfödelsen. Terapeuten Julie.
Hon blir kvar där inne med hennes egna spya och bajs.
Terapeuten Connell.
Det är hennes egna liv. Avhoppare.
Candice svarar.
Nej.
Det är hennes sista ord. Några minuter senare. Terapeuten Julie.
Avhoppare, 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 avhoppare. Slut, 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 slut. Hon är en avhoppare.
Candice rör sig inte längre. Hon säger heller ingenting. Fortfarande inlindad. En stund senare signalerar Connell att de borde kolla att Candice andas. Julie stoppar in handen i lakanet och känner på Candices ansikte. Julie säger att hon är svettig. Det är ett gott tecken. Samtidigt ber de Jean att lämna rummet. Det verkar som att det inte kommer lyckas. Julie och Connell börjar småprata med varandra. De pratar bland annat om deras drömhus i området som kostar flera miljoner kronor. Candice har varit instängd i cirka en timme och 8 minuter. Hon har inte sagt något på cirka 45 minuter. Terapeuten Connell.
Vi tar ut henne.
När de öppnar upp flanelllakanet ligger Candice livlös där. Först tror de att det är hennes vanliga lek. En kontrolllek. Ett skämt. Terapeuten Connell.
Och där är hon. Sover i sin spya.
Candice ligger där livlös. Hon andas inte längre. Hennes ansikte är blått. Jean, mamma till Candice, sitter i ett annat rum och tittar på det som utspelar sig i en monitor som är kopplad till filmkameran i rummet. Hon ser att något är fel och springer dit. Hjärt- och lungräddning påbörjas. När räddningstjänst kommer till platsen ser de att Candice ligger i ett lakan fullt med spya och avföring. Det rinner blod från hennes näsa och hon är kall. De tror att hon inte andas på ett bra tag. Candice flygs akut till ett närliggande sjukhus. Men det finns inget att göra. Och nästa morgon dödsförklaras hon. Orsak: kvävning. Ett år senare döms Connell och Julie för hänsynslöst övergrepp mot barn som resulterade i dödsfall. De båda fick 16 års fängelse. I rätten säger terapeuten Connell följande. Jag måste leva resten av mitt liv. Vetande om att Candice stod bredvid mig och jag visste inte om det. Jack McDaniel och Brida St. Clair gjorde sig skyldiga till försummande övergrepp mot barn och fick 1000 timmar samhällstjänst inklusive 10 års prövotid. Jean erkände sig skyldig till försummelse. Hon fick 4 års villkorlig dom. Candice var bara 10 år gammal. Hon dog år 2000. Tack för att du har lyssnat. I gave my heart to a stranger. Father, forgive me for it, but I don't want it back. If this pain is what it means to have it, then I'd rather be without it. Gave away my heart to a stranger. If time was bendable, why the years go by so slow?